Trevligt att få hälsa på varann. Vi ska läsa två långa bibeltexter. Sen ska Eva få spela något eller sjunga något tillsammans med er innan vi går in i själva prediken. Bibeltexterna kommer här. Vi börjar i Andra Mosebok, kapitel 32. Vers 19-35. Och vi kommer att hoppa in i 33 och 34 kapitlet också. Och sen ska vi läsa för Nya Testamentet också. Egentligen, ni fick höra en predikan här i början av Joakim. Varför ska jag predika en gång till här? Men det fick ni två predikningar här idag. Vi börjar läsa Andra Mosebok 32, vers 19-35. När sedan Mose kom närmare lägret och fick se kalven och dansen blev han så upprörd att han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget. Och han tog kalven som hade gjort och brände den i eld och krossade den till stoft. Detta strödde han i vattnet och lät Israels barn dricka det. Och Mose sa till Aaron, vad har folket gjort med dig eftersom du har förlett dem att begå en så stor synd? Aaron svarade, var inte vred herre, du vet själv att detta folk är ont. De sa till mig, gör oss en gud som kan gå framför oss. För vi vet inte vad som har hänt med den där Mose som förde oss upp i Egyptens land. Då sa jag till dem, den som har guld ska ta det av sig. Och de gav det åt mig, jag kastade det i elden och utkom denna kalv. Mose såg att folket var lössläppt eftersom Aaron hade släppt greppet om dem till skadeglädje för deras fiender. Mose ställde sig i porten till lägret och ropade, var den som tillhör Herren ska komma hit till mig. Då samlades alla leviterna kring honom och han sa till dem, så säger Herren Israels Gud. Var den ska spänna på sig svärdet, gå genom lägret fram och tillbaka från den ena porten till den andra och döda var den sin bror, sin vän eller släkting. Leviterna gjorde som Mose hade sagt och på den dagen föll omkring 3000 man av folket. Och Mose sa det, eftersom ni nu har stått emot era söner och bröder må ni idag vara invigda till Herrens tjänst. Så ska han idag ge er sin välsignelse. Nästa dag sa Mose till folket, ni har begått en stor synd. Jag ska nu stiga upp till Herren, kanske kan jag bringa försoning för er synd. Mose gick tillbaka till Herren och sa, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte så utplåna mig ur boken som du skriver i. Men Herren svarade Mose, den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och för folket dit jag har sagt dig. Se, min ängel ska gå fram för dig. Men när dagen för deras straffdom kommer ska jag straffa dem för deras synd. Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aaron gjorde. Vi kommer in i 33 kapitlet och läser vers 12-23. Mose sa till Herren, se du säger till mig, för detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig fastän du har sagt, jag känner dig vid namn. Och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, låt mig få veta dina vägar och lära känna dig så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om du inte själv vill gå med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Till hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte därigenom att du går med oss så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra, till du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Mose sade, låt mig få se din härlighet. Han svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot. Jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, till ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren, se här en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig där i en klyfta i klippan och jag ska låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Och så läser vi från 34 kapitlet vers 4-9. Mose högg ut 2 stentavlor, likadana som de förra, och tidigt följande morgon gick han upp på Sina i berg, så som Herren hade befallt honom. Och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i molnsky och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Han sade: Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så må Herren gå mitt ibland oss, fastän det är ett hårdnackat folk, och förlåt oss vår synd och skuld, och gör oss till din arvedel. Amen. Så går vi till Johannes kapitel 11 och läser vers 17 till 44. Johannes 11, 17 till 44. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania var nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ju ännu inte kommit in i byn, utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd och frågade: var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna: se hur han älskade honom. Men några bland dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippt grav med en sten för öppningen. Jesus sa: tag bort stenen. Den döde syster Maria sa till honom: Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt i en duk. Jesus sa till den: befria honom och låt honom gå. Amen. Lång bibeltext, men det finns anledning till att läsa allt här idag. Vi tar någon sång emellan.
Sjung gärna med det som det ni kan. Jesus kär, gå ej förbi mig. Thank you.
De här berättelserna vi har läst, de har ingenting med varandra att göra rent ytligt. Och naturligtvis sitter du där och funderar på hur jag ska klara mig ur det här. Men det var något som började i söndagskväll när vi hade haft böneskolan eller bibelskolan. Då citerade jag en del av berättelsen i andra Mosebok. Det var egentligen bara en enda vers. Se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Det är själva, vad ska vi säga, poängen i hela den berättelsen som vi läste i andra Moseboken. Den jag hämtar från Johannes 11 är den här korta versen. Har jag inte sagt att om du tror skall du få se Guds härlighet? Ytligt sett har de här berättelserna ingenting med varandra att göra. Men jag vill peka på en del likheter. Båda två beskriver situationer som har gått sönder. Eller hur? Folket har fallit i synd. De har precis kommit ut i Egypten. Och det första de gör är att bryta mot Guds bud. Just det första budet. Det är som att de har knappt kommit igång. Och så går allting så fel. Lazarus, Marta och Maria hade känt Jesus en kortare tid. Och så dör Lazarus. Och Jesus är inte ens där när han behövs. Och Mose är uppe på berget när folk behöver honom som mest. Och jag tror att det var många som tänkte, nu är det slut. Det finns ingen återvändo. Det går inte reda ut det här nu. Och jag tror att i vår församling har vi samma bekymmer. I Betelhemmets verksamhetschef säger upp sig, så tänker vi, det här går aldrig att reda ut. Och eran pastor har sagt upp sig. Och flera av er tänker så här, vi kommer aldrig att kunna få någon mer pastor. Det är lika bra vi lägger ner församlingen. Allt har gått sönder. Allt vi hoppades på. Vi hade knappt kommit igång. Och så var det bara pannkaka och alltihopa. Då är budskapet till dig idag. Har inte Jesus sagt att om du tror så skall du få se Guds härlighet? Och om du ställer dig på klippan så är det en plats nära honom. Och där sker vändningen. Min fru säger ibland så här till mig när jag beter mig illa. Det händer. Då säger hon så här. Det klär inte dig att göra så där. Jag förstår precis vad hon menar. Och det prickar precis i mitt hjärta. Det klär inte mig. Mina vänner, det klär inte oss att vara så oroliga. Och så bekymrade. Det anstår inte oss. Att ge upp när vi står inför svårigheter. Och saker och ting inte blir som vi har tänkt oss. Då gräver vi ner oss och säger, det är ingen idé. Jag har mött så mycket besvikelser. Och jag blir så besviken. Allting blir bara fel. Jag ger upp. Men då säger Jesus, här är en plats nära mig. Ställ dig på klippan. Har jag inte sagt att om du tror ska du få se Guds härlighet. Jag är den som har övervunnit döden. Jag har uppstått från de döda. Skulle inte jag kunna lösa de saker du står inför? Tre små punkter har jag idag. Och jag vill att du ska se att Mose och Jesus kommer för sent till två situationer som har gått över styr. Eller hur? Mose uppe på berget. Han hör Gud tala. Folket där nere blir oroligt. Vad har hänt med den här Mose? Och så börjar man liksom att yra. Man springer runt som yra hönor. Eller kanske ännu bättre, en fårjord som blir lössläppt. Driver runt liksom. Och så blir det kaos. Och till slut så har man brutit mot det första budet. Att tillbe andra gudar. Man har dessutom gjort en kalv av guld. Joakim var inne här på världen. Vi ska inte vara som världen. Vi ska vara salt och ljus, va? Kalvar av guld var något man tillbad i Mellanöstern på den här tiden. Vad de gjorde var att när Mose dröjde. Okej, vad ska vi göra nu då? Vi gör som världen gör. Vi gör som alla andra som är runt omkring oss. Och Jesus stannar medvetet kvar. När han får höra att Lazarus är sjuk. Och de väntar ju på honom. Men han kommer inte. Och så dör Lazarus. Och då tänker man, nu är det över. Men jag vill att vi ska se det. trots att det här händer. Tror ni att Gud i himlen som talade med Mose på berget, eller när Jesus var där, att han inte visste vad som pågick? Han hade ju fullständig koll på det. Det var Gud som fördröjde det hela. Och det var Gud som lät det bli på det här sättet för att pröva Marta och Marias tro, för att pröva folkets tro. Gud blir aldrig överraskad av sånt här. Vi blir det. Vi kan undra, varför har nu... Vi trodde att vi hade fått en så bra lösning på Betlehemmet. Eller nu när vi fick en pastor till församlingen, eller när nu det här blev så, det blev så, och så helt plötsligt så försvinner det. Tror vi att Gud är omedveten om det? Inte alls. Han vet precis. Det är han själv som ligger bakom att händelseutvecklingen blir som det blir. Det är vårt problem att vi rusar iväg och undrar hur ska det bli nu, och så ställer vi till det för oss istället. Men då är huvudpunkten: vad säger Gud till Mose mitt i allt det här? Se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Folket har fallit, absolut. De har gjort det. Och trots att ni knappt har lämnat Egypten, så ser det ut som att det är kört redan. Och Gud säger till dig idag som är orolig: ja, jag ser din oro, men ditt problem är att du ska ställa dig på klippan. Det är vad du behöver göra. Du behöver lägga de där bekymren åt sidan och säga: nu ställer jag mig här, Herre. För vet du vem klippan är? Det är Kristus. Vem var klippan som följde dem i öknen? Det var han. Han gick där ibland, och det var han som sprack så det kom ut vatten. Eller hur? Vid två tillfällen. Och Paulus skriver: det var en andlig klippa som följde dem i öknen. Och när Mose... för det ser ut här som att när de har fallit i synd och allting har gått sönder, så säger Gud: nu går jag inte med er längre. Och Mose går in i förbön, och Gud ändrar sig faktiskt. Jag ska gå med. Och då säger Mose: hur ska jag kunna veta att det kommer att lösa sig? Hur ska jag veta att det kommer att gå bra i alla fall, trots att allting har gått så illa? Ställ dig här på klippan. När du står där ska du få se min härlighet. Jag kan inte uppenbara mig fullt ut för dig, för då skulle du förgås. Men du ska få se mig på ryggen, så långt som du klarar av. Och samma sak säger Jesus till dig och mig idag: ställ dig på klippan. Visst, det ser ut som att allting rasar, men vad sjöng vi alldeles nyss? När allting annat vacklar, vad är det då som gäller? Guds nåd och Guds trofasthet. Ställ dig på klippan. Och så hoppar du 1500 år, och så är du där i Betania och står utanför graven. Och Jesus säger konstigt nog: ta bort stenen. Och Marta och Maria säger: men han luktar redan. Det är för sent, Jesus. Det går inte att reda ut det här. Du skulle ha kommit tidigare. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Ställ dig på en plats nära mig. Då ska du få se vad jag förmår att göra. När Israels folk lämnar Egypten, hamnar framför Röda havet, vad skulle de göra? De ropade till Gud. Gud griper in. Vänner, vi hamnar i såna här situationer därför att Herren vill uppenbara sig för oss. För vad som händer då när han får visa sin härlighet, det är att vi får lära känna honom djupare. Innan Jesus har kallat ut Lazarus ur graven, då visste Marta och Maria att jo då, han ska uppstå, Lazarus, men på den yttersta dagen. Och Jesus har någonting med det att göra. Men det är inte dags än, det kommer inte hända. Och du säger: Jesus, men det är ju jag som är uppståndelsen i livet. När jag är här kan vad som helst lösa sig. Ni måste se att jag är mer än vad ni förstår just nu. Ni behöver få en djupare förståelse av vem jag är. Det är därför ni hamnar i den här situationen. Det är likadant vid klippan där. För när Gud går förbi Mose, då gör han någonting märkligt. Han presenterar sig själv. Han säger: Herren gick förbi honom där han stod, och då ropade han: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede, stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad. Jag stannar där. Herren pekar själv fram emot varför han kan gå med dem. Jo, synden kommer att straffas, men det är inte dags än. Detta skedde på korset långt senare. Därför kunde Gud fortsätta gå med dem, för det finns någon som har gått i döden för dem, och det skulle ske sen 1500 år senare. Så ofta för Gud sitt folk genom prövningar för att lära dem en sak. Vadå? Förtröstan. Tro och förtröstan. Och min fråga till oss alla här idag: om inte Mose hade ställt sig där på klippan, vad hade hänt då? Och vad hade hänt om Marta och Maria inte hade trott att Jesus faktiskt kunde gripa in? De kunde ha lämnat honom där och gått hem. Och Mose kunde ha gjort så här: nu tar jag mina händer från det här. Allting har gått sönder. Nu backar jag. Jag vänder hem. De får klara sig så gott de kan. Vad hade hänt? Då skulle alla välsignelser som Gud sen ger gått om intet, va? Och hur ska det gå för oss med de framtidsfrågor vi har, om inte vi tror och förtröstar på samma sätt som de fick göra? Det här är en vändpunkt, mina vänner. Gud kallar oss och säger: ställ dig på klippan. Om du tror ska du få se min härlighet. Förtrösta på mig, så ska jag göra det. Det finns en bibelberättelse till jag bara vill nämna i förbifarten. Och det var en sån här personlig upplevelse jag gjorde som uppmuntrade mig väldigt. Men det var oerhört svårt. Det var inför att vi skulle flytta hit. Vi hade bett under en längre tid: Gud, du måste hjälpa oss. Du vet vad vi behöver. Vi måste ha någonstans att bo. Vi måste ha arbete. Och hur vi än bad och hur vi än gjorde, så hände ingenting. Och tvivlen kommer gnagande, och man undrar liksom: har vi fattat rätt beslut? Är vi verkligen rätt ute? Var det verkligen så här Gud hade tänkt? Den frågan tror jag de ställde sig när de stod inför Röda havet också. Varför leder Gud oss den här vägen? Nu har vi fienden i ryggen och så ett helt hav av problem framför oss. Det här måste ha varit fel väg. Vi måste ha gått snett. Nej, kanske inte. Kanske är det så att det var just där Gud ville ha dem. För då kunde han uppenbara sin härlighet. Och samma sak händer igen. Och då kommer jag till den andra bibelberättelsen. Det var den som grep mig. Jag var hemma där i Lindesberg. Av någon anledning var jag ensam. Jag var ledsen. Jag var nedstämd. Då är det någon som hör av sig på telefon och berättar: lyssna på det här. Det var någon inspelad förkunnelse från USA. Jag tror det var David Wilkerson. Han talade om, ni vet att folk gick igenom Röda havet, va? Men när de kommer fram till det förlovade landet 40 år senare, då måste de uppleva samma sak igen. Fast nu är det floden Jordan de ska gå igenom. Inte lika stort problem, men ändå, det var översvämning. De kunde inte komma över. Vad skulle de göra? Ja, de fick uppleva samma sak igen. De var tvungna att vänta på ett Guds ingripande. De kunde inte reda ut det själva. De kunde, om vi hade haft några ingenjörstrupper bland israelerna, kunde ha sagt: jo, vi ska bygga en bro här, och vi gör så, vi gör så. Så springer de dit och gör de det. Eller vi tar en lång omväg. Nej, Gud hade sagt till dem: ni ska över just här. Vi kommer inte över här. Nej, men det är här ni ska över. Och då när jag lyssnade på den där predikan, Då kom predikanten till den här versen, Josua 3 och 13. Gud säger följande, att han kommer att göra under. Så snart prästerna som bär Herrens, hela jordens ark, hela jordens herres ark, står stilla med sina fötter i Jordans vatten, skall Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en hög vall. Vad skulle prästerna göra? De skulle gå fram mot hindret, och när de kom fram till vattnet skulle de stå stilla. Det är då Gud. Vi pratar också ofta om att gå i tro, eller hur? Vi går i tro, får vi se vad Gud vill göra. Ibland ska vi stå stilla i tro. Ställ dig på klippan nu. Vänta in vad Gud tänker göra. De gick så långt fram de kunde själva, ställde sig med fötterna i vattenbrynet, men där skulle de ordagrant stå stilla. Och det grep mig så när jag var i Lindesberg, jag förstod, jag måste lugna ner mig. Jag kan inte låta den här oron förtära mig inifrån, den här ångesten och ängslan för vad som ska hända. Nu måste jag stå stilla här och vänta tills Gud gör någonting. Och det är slutklämmen idag, mina vänner, för oss här också. Vilka framtidsfrågor den har i församlingen, och du kanske har personligen i ditt liv, du undrar, hur ska det bli? Var ska jag ta vägen? Och i din ryggrad så finns det ett fel liksom i mitt. Det är nämligen det att när vi står inför problem så tänker vi, nu måste jag göra någonting. Jag måste ta tag i det här. Och så blir saker och ting bara värre. Då kanske det är så att Gud säger till dig idag, nu ska du stå stilla. Ställ dig precis bredvid problemet, men gå inte längre. Ställ det här på klippan. Ställ dig utanför graven. Absolut, Lazarus är död, men om du tror ska du få se Guds härlighet. För det anstår inte oss, det klär inte oss att vara oroliga. Har inte Gud sagt det så många gånger? Frukta inte, jag är med dig. Någon har sagt att det står 365 gånger i Bibeln, frukta inte. Det är en gång för varje dag. Det klär inte oss att vara rädda. Det klär inte oss att vara oroliga eller ha ångest inför framtiden. Vad har Gud sagt? Jag ska aldrig överge dig eller svika dig. Har du tagit det till dig? Jag ska aldrig överge dig eller svika dig. Jag är Herren din Gud. Jag går framför dig. Och när du står stilla på klippan och tror på mig, då vill jag uppenbara min härlighet. Inte annars. Så länge du oroar dig och springer runt och försöker lösa dig själv, då väntar jag. Men ställ dig på klippan. Stå där. Och tro på mig. Så ska jag göra det. För jag ska aldrig överge dig. Aldrig svika dig. Amen. Jesus, tack för ditt ord till oss idag. Nu ber jag att du ska ta hand om oss. Och jag vill be ditt namn idag om rening från all oro och ångest som finns i det här rummet. Jesus, du har inte kallat oss att leva i rädsla för framtiden. Du har inte kallat oss att ligga vaken om nätterna och oroa oss. Du har själv sagt, känn ingen oro, tappa inte modet. Tro på Gud och tro på mig. Det vill vi göra idag. Och alla de här bekymrarna vi har, de kastar vi på dig. Och vi ställer oss nu på dig, Jesus, du som är klippan Kristus. Och du vill uppenbara din härlighet mitt ibland oss. Tack att du gör det när vi litar på dig och står stilla. Ber om detta. I Jesu namn. Amen.